Har du slutat att drömma? Har du slutat att längta efter någonting? Som barn så kanske du längtar efter att öppna den första luckan i adventskalendern idag. Det är ju ändå 1 december. Eller så väntar du eller längtar efter den där julklappen som kommer så småningom. Det där du önskade dig som barn, som du absolut ville ha och tjatade om till dina föräldrar. Men med åren så ändras drömmarna och längtan. Från leksaker till något dyrare prylar. Ni som har tonårsbarn och däröver vet att då helt plötsligt det blir väldigt många siffror ihop med de där julklapparna. Sonen nämnde, han är häromdagen, att han önskar sig en klocka. Det var ändå 20% rabatt, den kostade 85 000, då tyckte han. Ja. Han blir överraskad på julafton. Ja, men det ska inte. Men jag vill säga det, när vi är lite äldre så då önskar, tänker vi drömmer om jobb. Vi drömmer om livskamrat, om hus, om familj, om barn eller barnbarn så småningom. Och hälsa så småningom när vi kanske blir äldre också. Men vi har olika drömmar och de förändras och längtan förändras genom tiden. Av olika anledningar. Drömmar som du kanske fick när du var ung, de har bleknat bort genom åren. Jag vet inte vad du drömde om. Men kanske är det så att de har bleknat något. Ibland längtar vi innerligt väldigt länge. Men det händer ändå inte någonting. Och till slut så tycker vi att det är ingen idé att längta längre. Vi slutar, vi ger upp. Idag är det första advent. Ett ord som kommer från latinets Adventus Domini som betyder Herrens ankomst. Rupert var inne på det förut. Vi tänder ju ett ljus idag, två ljus. Birgunnan körde alla fyra på en gång. Hon verkar lite ivrig på det där med advent. Vi vet ju att vi tänder ett varje söndag. Till slut så blir det jul. Det som vi väntar på. Vi väntar på Jesu ankomst. Och vi vet ju att vi firar jul varje år. Vi vet det är samma cykel hela tiden på något sätt. Vi tänder fyra. Det är inte så att vi tänder fyra ljus. Vi får se om vi firar jul i år. Det kanske vi inte gör. Det kanske blir för nästa år. Det vet vi ju. Fyra ljus, sen är det jul. Som barn kändes de där från första advent till jul som en evighet. Som vuxen känns det mer som ett ögonblick. Helt plötsligt är det jul man känner lite stressigt. Oj, redan första advent. Ja, ni vet, det ändras med tiden. Vi väntar ändå på Jesu ankomst. Det är ju därför vi firar advent. Vi väntar på julen, hans födelsedag. Det judiska folket, för deras väntan på Herrens ankomst var lite annorlunda. Därför att de väntade också på Herrens ankomst, på att Messias skulle komma någon gång i framtiden. Det var ju inte så att vi vet, vi kände det 1, 2, 3, 4 just så kommer han. Det så var det ju inte. De visste Guds Gud hade gett dem löften från Mose och framåt genom olika profetiska hälsningar genom århundraden, så hade Gud sagt, det kommer en befriare. Messias kommer. Han kommer till och med inridande på åsna, står det i en av profetböckerna som vi läste om, intåget. Men de visste inte när han skulle komma exakt. Men att han skulle komma. Så deras väntan var lite annorlunda än våran väntan på Herrens ankomst. Hur länge orkar du vänta? Hur länge orkar du hålla liv i din dröm? I 4 veckor? Ett ögonblick kanske? Eller ett år? 10 år? 20? 30? 40? En hel livstid kanske? Hur länge orkar du hålla i den där drömmen? Den där längtan som någon gång föddes i ditt liv? När jag har läst texterna inför julen så är jag, och just om väntan på Herrens ankom på Jesu födelse, så jag har fastnat för en person, eller snarare två personer, om just den här längtan som jag tänkte stanna vid idag. Och det är Zacharias och Elisabet. De kan vi läsa om i det första kapitlet i Lukas evangeliet. Vilka var då Zacharias och Elisabet? Ja, Elisabet var släkt med Maria, Jesu blivande mamma. Både Zacharias och Elisabet var av prästlig släkt, kallar man det. Zacharias var av Avias släkt och Elisabet av Arons släkt. Zacharias var judisk präst som tjänstgjorde i templet. Det var hans uppdrag. Det hade han ärvt, så var det. Man ärvde prästerskapet i generationer. Och när jag läser texten om Zacharias och Elisabet i första Lukas kapitel, så möter jag i alla fall tre stycken drömmar, tre stycken längtan som finns i deras liv, som fanns där hos dem. Den första längtan och drömmen, det är att de levde i en tid under kung Herodes. Det kan vi läsa både här i den här texten och vi vet om kung, han var kung under den här tiden. Och han var inte en kung för det är judisk, han är en judisk kung, men det är inte så att han är kung för judarna, men det är inte så att han, då folket har valt honom, utan han är tillsatt av romarna, för det är romarna som har ockuperat Israel. Så de har tillsatt hans titel. Du får Judén, varsågod, kung Herodes. Där regerade han. Han var ganska bra byggare. Han byggde, rustade till och med upp templet i Jerusalem. Så att han byggde mycket byggnader och tyckte det var bra, fyllde mycket pengar där. Men han var ganska lynnig i sitt sätt, misstänksam och sådär. Så att han, det var ju lite strider om den här positionen, så han tog död på sina rivaler, och inte bara dem utan hela deras familjer utplånade han. Och när de försvann någonstans var han lite nervös, för att till och med hans barn var ute efter titeln av kung i Judén, så att han tog död på en del av sina barn också i sin familj. Han var ganska blodig av sig. En ganska mörk period i Israels tid, den här tiden, när Herodes var kung. Och under den här tiden då levde Zacharias och Elisabet. Men de levde också på hoppet att Gud skulle ju sända den där Messias, räddaren, befriaren som vi har läst om. De visste, de har ju återigen, och framförallt Zacharias, som hans uppdrag var ju att undervisa folket om detta. Att leva kvar i löftet som Gud är ett. Så när det var som mörkast och levde de där på hoppet om att Gud skulle sända Messias en gång. Skulle han komma. Ankomsten, på något sätt, är ständigt advent som de levde i. Väntan på att Herren en dag skulle komma. Gud har gett många sådana löften genom historien. Och kanske hade de båda två drömt om hur det skulle ske. Längtat efter att det måste ske i våra dagar, när det är så jobbigast, när det är så mörkast, när det är så besvärligast. Och de romerska soldaterna och kung Herodes, han hittar på allt möjliga tokigheter. Låt det löfte komma nu. De drömmer om befrielsen. Det var den ena drömmen. Den andra som de drömde om, det är att de troligtvis gifte sig ganska unga, vilket jag gjorde på den här tiden, Zacharias och Elisabet, och drömde om barn. Att få barn. Vilket de inte hade fått. Åren gick. Det står i texten att de blev till åren, och det står att Elisabet inte längre var fruktsam. Hon kunde inte få barn. Det står inte i texten exakt hur gamla Zacharias och Elisabet var, men det står att de inte längre kunde få barn. Kanske hade den här drömmen och längtan efter barn som de hade från unga år till slut tynat bort. Jag vet inte. De hade bett säkerligen år efter år, längtan, framförallt Elisabet. men också Zacharias bett tillsammans: Gud, ge oss ett barn. Men det hade varit tyst. Ingenting hade hänt genom åren. Men de hade längtat efter. En del såg det som att inte få barn som ett Guds straff. Men så var det inte. Men vi vet inte hur ivrigt den här bönen och drömmen var just nu, i det här tillfället. Men det fanns en dröm, en längtan, både hos Elisabet och hos Zacharias, att man skulle få ett barn. Den tredje drömmen och längtan kanske mer var omkring Zacharias och hans tjänst som präst. Han, som präst tjänstgjorde man i templet, men som präst var han inte riktigt ensam. Det fanns inte en präst i Jerusalem eller Israel under tiden. Man säger att det fanns omkring 20 000 präster. Och de var indelade i 24 stycken avdelningar med ungefär då, sägs det då, 1000 präster vid varje avdelning. Nu kan man snabbt räkna, det får inte ihop. Om man delar 20 med, ja, det blir det mindre än 10. Men de säger 1000 personer eller 1000 präster i varje avdelning ungefär. Och de tjänstgjorde då två veckor per år i templet. Det var resa upp. Sen andra tider på året undervisade de folket. Så där, men de hade två tjänsteveckor i templet. Och han fick resa hemifrån och bo i templet och tjäna där. I templet så fanns det olika uppdrag. Och ett av de finaste uppdragen man kunde få som präst under de här två veckorna man tjänstgjorde, det var att tända rökelsealtaret i templet. Nu kan man hålla en hel predikan omkring det ska jag inte göra. Men det var uppdraget. Vill ni veta mer varför och så vidare, det får ni läsa själva. Men det var det finaste. Och det kunde man bara få en gång i hela sin livstid. Det uppdraget. Att tända rökelsealtaret i templet. Och det fick man genom att man lottade vem som skulle göra det. Och man vet, så blev man präst i tjänstgöring ungefär vid 25 års ålder. Så vi kan tänka att Zacharias, från 25 års åldern till att han inte längre kunde få barn. Det vet vi inte hur lång tid det här var, men ganska många år. Och det största uppdraget, det finaste uppdraget han kunde få som präst, det var att få gå in i ett tändare rökelsealtare. Jag kan tänka mig i början när hans, de här två veckorna, när han var ung, så kom han dit och lottade om grejer. Nu, den här, nu blir det jag. Nu, det var ju det finaste man kunde få göra. Och man hoppas och längtar. Nej, det blev inte jag i år. Men kanske nästa år. Fick han köra sina två veckor och sen komma tillbaka året på. Och sen, nu äntligen. Nej, det blir någon annan. Och så höll det på år efter år. Och lotten föll varenda gång på någon annan. Aldrig på Zacharias. Det är ändå det man tänker. Om man nu drömmer någonting. Om man nu ska göra någonting i hela sitt liv som präst. Ja, men det, han tyckte säkert det var härligt att tjäna på så här sättet. Men ändå. Det finaste uppdraget, det hedersfram, som man kunde få en gång på hela sitt liv. Det hade på något sätt försvunnit. Jag vet inte om han hade gett upp ens. Det finns inget, det säger inte om det. Men det står ändå att han är gammal så att han inte kunde få barn längre. Så att åren hade gått. Den här drömmen och längtan att få tända rökelsealtaret, kanske hade också den tynat bort för Zacharias. Drömmen som var troligtvis var väldigt ivrig och längtan i varje unga år på något sätt att få tjäna och få gå in där och tända rökelsealtaret. Jag vet inte hur ivrig han var efter alla dessa år. Men vi ska läsa vad som hände. Därför att plötsligt händer det någonting i Zacharias liv som får de här drömmarna i ett helt annat perspektiv. Läs ifrån Lukas evangelium kapitel 1 från vers 5 till 17. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns där i Avias avdelning en präst som hette Zacharias. Hans hustru härstammade från Aaron och hette Elisabet. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. De var barnlösa eftersom Elisabet var ofruktsam. Och båda var till åren. En gång när turen hade kommit till hans avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud, var det att han som efter sedvanlig lottning bland prästerna skulle gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Allt folket stod utanför och bad medan offret pågick. Då visar sig Herrens ängel för honom till höger om rökelsealtaret. Sakarias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom. Men ängeln sa till honom: "Var inte rädd, Sakarias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son till dig. Och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd. Många kommer glädjas över hans födelse. Ty han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han aldrig dricka. Han ska uppfyllas av helig ande redan i moderlivet. Och han ska få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud. Och han ska gå före dem, före honom med Elias ande och kraft. För att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge det ohörsamma ett rättfärdigt sinne. Så att Herren får ett folk som är berett." Nu händer det mycket för Sakarias samtidigt. Det är som högsta vinsten på en gång på något sätt. Tre drömmar verkar gå i uppfyllelse samtidigt. Det blir väldigt mycket för Sakarias det här. Ja, men först faller lotten på Sakarias. Som har stått där år efter år och väntat. De har lottat och grejat och han har aldrig... Har den där lotten fallit på honom utan på någon annan som har fått jubla och glädjefylld och tacksam fått gå in och tända rökelsealtaret. Men idag verkar det som att nu, äntligen efter alla det år, föll lotten på Sakarias. Och han blir fylld av glädje och så går han in i templet och tänder rökelsealtaret och ber inför Gud och bär fram. Han får representera hela folket inför Gud och han får bära med deras böner och han får stå där. Vilket ärofyllt uppdrag. Det är som att vara nästan var, när jag tänkte på det i förberedelse, tänkte jag, det är som att vara enda tävlande i OS för ett helt land. Jag är den som tävlar, man tågar in. Han får representera. Jag tror han var väldigt stolt. Äntligen efter alla dessa år blir jag den utvalda. Och så får jag gå in där. En dröm går i uppfyllelse. Tagen, det är bara det jag hade gjort mig alltså, helt tagen och alltihopa. Stolthet, spänning, allt det där. Det andra är att han möter en ängel som ger honom löftet om en son, om ett barn. Det som han och Elisabet har bett om sedan de gifte sig. År efter år så har de bett och bett om ett barn. Gud, hjälp oss. Ge oss ett barn. Nöden har de ropat. Säkerligen natt, de har gråtit tillsammans, bett tillsammans som par. Och kanske har de till och med gett upp för att de vet att nu är det mänskligt sett inte möjligt längre. Och så kommer Gud och griper in och säger: ni ska få ett barn, en son. Ja, men det är ju fantastiskt. Ja, men nu är han helt, jag förstår, Sakarias måste ju vara helt, ja, hans bön och längtan. Han ska få. Och det är ju inte bara vilken son som helst. På något sätt. Någonstans så är han vinner lotten, han kommer in och tänder, han får, ska få en son. Och sen drar någon slags Gud ett jättestort streck under. Det är inte vilken son som helst. Utan han, din son eller eran son, han ska bli den som talar om att nu kommer Messias. Han som ni i generationer, i århundraden har längtat efter och bett om. Och levt på löfterna. Ni har kämpat genom krig och elände. Och just nu är Herodes och härjar omkring i ert land. Och ni har längtat och bett över att det kommer en befrielse. Att Gud ska komma och sända den där Messias. Och din son, han ska få säga att nu kommer han. Det är inte bara att han kommer om någon tag, utan han kommer nu. Det är din son uppdrag. Tänk. Han har tre drömmar som går i uppfyllelse. Som han har längtat efter. Och han blir så tagen, Sakarias. Så han inte ens tror att det ens är sant. Han tvivlar på uppdraget. Och det gör att ängeln gör honom stum. När han sen då ska få kommer ut ur det här, för det han får bara vara själv, så väntar de utanför folket, prästerna. Och så väntar han, verkar dröja lite länge. Men han kommer ut så kan han försöka förklara det här och kan ju inte det. Han kan ju inte med ord förklara det han har upplevt. Utan han får skriva ner. På något sätt andra genom tecken och skrift förklara detta för prästerna, för folket och för Elisabet när han så småningom kommer hem. Och någon anledning så får han till och med fullgöra sin präst. Han är inte färdig, han fick ju göra 2 veckor. Och om man läser skrifterna så är man stum, så får man inte tjänstgöra som präst. Men han verkar få göra det ändå. De förstår väl att det har hänt någonting med honom, så att det, ja, men han får vara kvar. Sen han har gjort färdigt sina 2 veckor så får han resa hem till Elisabet och tala om det också. Men det kan han inte tala om, utan han får ju skriva ner på något sätt, förklara att vi ska få dels för att vann jag lottning. Jag vet inte vad han börjar med. Vilken av de här 3 drömmarna han börjar med? Barnet säkerligen, för det berör jag på något sätt. Jag vet inte. 3 drömmar har gått upp för, så han blir helt extas förstås. Och hur han nu ska berätta detta utan att tala. Och det där, för det där är ju också någonting. Hans uppdrag som i hela sitt liv har ju varit präst och varit den som har talat ut Guds ord till folket. Och nu kan han inte det längre. Han är stum. Inte ett ord kommer ur hans läppar. Och det är inte bara att han är stum en liten tag, utan det är, han är ju stum i alla fall minst 9 månader, troligtvis 1 år, är Zacharias stum. Jag vet inte om du skulle klara av det. Ni som är, det är jag som är van att prata, men många av er är ju vana att prata på olika sätt. Tänk att inte kunna tala alls under ett helt år. Inte kunna förklara sig, utan få använda tecken eller lappar och så, vad det nu är för någonting han försöker göra. Men ändå varit levt med sitt ord i hela sitt liv. Och till slut, ja, men det, sen går det inte. När han har fått sina 3 drömmar uppfyllda, det bästa som har hänt i hela hans liv, och då kan han inte tala om det. Han skulle kunna springa omkring och jubla på Jerusalems gator och tala om för folket att nu kommer han, nu jag får den så allt vad han nu kan berätta. Men han kan inte. Jag skulle vara något frustrerad, tror jag. Eller jag vet det. Jag kan leva tyst, och men det är för att jag själv har bestämt det. Månaderna går, Elisabets mage växer, och så föds äntligen Johannes, deras efterlängtade son. De tar sonen till templet, som brukligt är, och då får de frågan, vad ska pojken heta? Och då svarar Elisabet att han ska heta Johannes, och då blir de lite förvånade, för han ska väl heta Zacharias, för man har ju släktnamnen, och det är just, man förstår vem som hör ihop med hem, det är mycket enklare då. Men Johannes, finns ingen i hela, nej, fanns ingen i vad de visste som hette Johannes. Så att de var lite funderade, då tittar de på Zacharias och frågar honom, vad ska sonen heta? Det är jättebra att fråga han som inte kan prata, men de gör det i alla fall, av förvåningen, jag vet inte. Men då, när han får frågan, vad ska barnet heta? Då löser Gud hans tunga, och han kan säga, hans namn är Johannes. Då förstår de, okej, Johannes kan heta. Och så har jag funderat på, ja, men vad tänker nu Zacharias? Är han bitter på att Gud har gjort honom stum? Är han arg för att, ja, men han helt plötsligt får han 3 av sina livsdrömmar uppfyllda? Och så kan han inte berätta det för någon under ett helt år. Han kan ju skriva någonting och visa med tecken, men annars, det här ordet som han har levt med hela sitt liv och som säkert formulerat sig väldigt bra. Men vad är det första han säger? Det första han säger är att Johannes är hans namn. Ger han sen uttryck för bitterhet mot Gud? Nej. Det som händer nu är att Zacharias utbrister i en fantastisk lovsång till Gud. I tacksamhet. I Lukas, i slutet från vers 68 och framåt. Välsignad är Herren Israels Gud som besöker sitt folk och ger det frihet. Och så, det är en lång lovsång, ni får läsa den. Det är en fantastisk, där han jublar och är tacksam för att Gud kommer. Det vi har drömt om, det vi har längtat efter, vi har bett om, det har äntligen gått i uppfyllelse. Han prisar Gud. Och så i slutet så klämmer han till, och min son får vara med. Han kan inte låta bli att han är tacksam för att det är min son ändå som också ska bära ut detta. För han får profeten som talar ut att nu kommer han. Han är stolt pappa. Stolta föräldrar som jublar och är tacksamma för att Gud har gripit in i deras liv. Och när jag läser om det texten, hur ser du själv på din längtan och dina drömmar? Finns det bibliska löften i som Gud har gett som ännu inte har gått uppfyllelse som du läser i bibeltexterna? Finns det löften som Gud har gett dig personligen som ännu inte har gått i uppfyllelse? Det kan ju vara så att du har fått en profetisk hälsning, ja, men Gud har talat till dig på något sätt, men sen har det inte hänt något mer. Finns det böner som du har bett som ännu inte har blivit besvarade? Har du till och med kanske blivit stum inför andra för att du har slutat berätta om det du längtar efter, att slutat berätta om Gud, om Guds löften? För Zacharias och Elisabeth verkar det som att de här drömmarna ändå har bleknat med åren. Men Guds löften, de håller. Han hör både deras böner och våra böner och griper in när tiden är inne. Om dina drömmar och din längtan har genom åren börjat blekna, vad det nu handlar om, börjat tvivla på att Gud kommer att gripa in i rätt tid i ditt liv. Ja, men det sker ju bland annat. Lotten verkar ju finnas på. Alla andra verkar bli välsignade, men inte jag. Vad är det som händer? Och Gud griper inte in. Och du blir frustrerad och tvivlar och känner att ja, men jag är nog, tiden har gått ut. Bäst före datum är passerat. Gör inte det misstag som Zacharias verkar ha gjort. Att han satte mer tilltro till sin egen förmåga och sina egna erfarenheter än att titta på Guds möjligheter. Jag skulle önska att när du nu går in i adventstid och du tänder adventsljusen, om det är 1, 2, 3 eller 4 ljus eller många nu ljus du tänder, att det ser bortanför att vi just nu firar advent för att Jesus kommer om 24 dagar. Fundera på de löften som Gud har gett dig. Låt det vara ett tecken, varje ljus som du tänder, på att Gud är trogen sina löften. Att han inte har gett upp dig. Även fast du kanske har gett upp. Att dina drömmar och din längtan har bleknat med åren. Lyft blicken ovanför det, dina omständigheter. Se på ur Guds perspektiv. Och det där är inte alltid enkelt, det är svårt. Men vi behöver lyfta det. Gud är inte bunden av mänskliga begränsningar. Så är det ju. Gud är Gud. Zacharias tänkte att vi kan inte få barn. Det är mänskligt omöjligt. Om det var omöjligt när vi var unga, så är det än mer omöjligt när vi är gamla. Då är ju rent, men det är ingen som får barn när vi är så gamla som vi, tänker han. Men Gud grep in. De fick en son. När tiden var inne, Gud hade en plan för dem. Kanske har du bett den bönen, att få egna barn. Eller så är det de som är välsignade och har fått barn, men du ber för dina barn att det ska vara väl för dem. Eller dina barnbarn, eller till och med barnbarns barn. Vi har ju några som är något äldre än jag här som har. Ja, det kanske finns barnbarns barnbarn också. Vi släpper det. Men du har bett ändå för dem. Men du har känt att men Gud har inte gripit in. Men håll ut i din bön. Ge inte upp, för Gud har hört dina böner. Precis som han hade hört Zacharias och Elisabet. Det säger ängeln. Gud har hört er bön. Ni ska få en son. Gud kommer att gripa in för att han har hört dina böner. Ge inte upp. Du kan vara fullständigt säker på att Gud står vid sina löften. Och han svarar på bön när tiden är inne. Det kan vi läsa gång på gång i bibeltexterna. När tiden var inne så handlade Gud. Inte när vi tyckte att det var dags. Eller de tyckte att det var dags. Nej, när tiden var inne. Gud har kollen. Han vet. Då griper Gud in. Tycker du att ditt liv är fruktlöst. Dagarna och åren bara rullar på. Det känns inte... Du hittar ingen verklig mening. Det verkar gå år efter år. Det blir samma sak. Det händer ingenting. Det är någon slags grå vardag som vi fylls livet av. Och det där som du längtar efter och drömmer om, det händer ju inte. Ge inte upp. Håll ut. Stå kvar vid Guds löften i ditt liv, för han kommer att gripa in när tiden är inne också i ditt liv. Ibland griper Gud in direkt, till och med innan vi nästan har bett, för att tiden är inne just då. Men de flesta av oss här har vet, vi har bett en del långa böner, många böner i många, många år. Och ibland är det, känns det som att ja, men vi ger upp. Det verkar inte som om Gud hör. Det händer ändå ingenting. Jag slutar be. Men gör inte det. Håll i. Invänta Gud. Avvakta och uthärda. För Guds, i Guds ord, i Bibeln, finns det väldigt många löften om och vittnen om att Gud griper in i människors liv när tiden är inne. När det ser som mörkast ut, när det ser som omöjligast ut, då griper Gud in. Därför att Gud är Gud. Och Gud har underbara ting i beredskap också för ditt liv. I ditt liv. Inte bara för andras liv, utan också i ditt liv har Gud förberett underbara ting. En del har du kanske redan nu upplevt, men det finns än mer också få. Så håll ut. Ge inte upp. Gud är trogen sina löften. Gud står fast. Och låt adventstid bli en tid där du får påminna om de drömmar och längtan som Gud har gett dig. Och håll fast i dem. Släck inte ljuset, utan låt det vara brinnande. Så att du håller i, för Guds löften finns där för dig. Amen. Jesus, jag tackar dig för att du kom hit ner till jorden. Tack för att det löfte som Gud har gett för flera hundra år sedan om att en gång kommer Messias. Bland annat ridande på en åsna. Födas av en ung kvinna i Betlehem. Det finns en massa löften som du gav, Herre. Och till slut så hände det. Zacharias och Elisabet, deras son, fick vara den som proklamerade att nu kommer han. Nu behöver vi inte vänta så mycket längre. Nu är han här, Jesus Kristus. Och han pekar ut för dem, där är han. Jesus, Guds egen son. Tack att vi också får vänta på att du kommer en gång tillbaka. Det vet vi, Herre. Herrens ankomst. Men också de löften som du har gett oss. Att alla de böner som vi har bett om är inte förgäves. All våra längtan och drömmar som du har gett oss, de är inte förgäves. Och än du kommer att gripa in. Du kommer att låta dem förverkligas en dag. Hjälp oss att hålla ut. Hjälp var och en här få kraft att inte titta för mycket på omständigheterna, utan lyfta blicken och se på dig. Du som är möjligheternas Gud, som kan gripa in i vilken situation som helst och förvandla den till något fantastiskt. Du som kan förvandla ingenting till något fantastiskt. Du som kan uppväcka från det döda och skapa liv, Herre. Tack för att du är möjligheternas Gud. Tack för att du berör varje människa den här dagen. Och låt ditt ljus, ditt hoppets ljus, få lysa in i varje liv, i varje hem den här adventstiden.